Min klocka säger 11 och då ska vi börja den här gudstjänsten. Och jag vill säga välkommen till allihopa som har kommit hit. Du är speciellt välkommen. Också Hugo som sitter uppe vid orgeln. Honom ser ni inte, men ni får träffa honom sen. Han ska leda musiken idag. Och Peter, vi ska få lyssna till predikan också. Peter ska predika Guds ord. Det är ju så här att när vi samlas så här så gör vi ju det. Och det är jättelätt att det blir slentrian ibland. Alltså man kommer hit på möten, ja, sen nästa söndag, då är det ett möte igen. Och så rullar det på så här. Så därför är det jätteviktigt att veta och ibland tänka till och liksom trampa på bromsen. Och liksom, ja men varför går jag i kyrkan egentligen? Varför kommer jag hit till kyrkan? Och jag tänker lite på det här med som håller på just nu, ett världsmästerskap i fotboll. Hur många har tittat på någon fotbollsmatch upp med en hand? Ja, det är några i alla fall. Kicki vet jag tittade och gjorde korsordet samtidigt, stämmer det? Ja. Så man kan göra lite olika saker, man behöver inte vara liksom fullständigt fokuserad på det. Men det här med fotboll, det är ju fascinerande tycker jag. När de sveper liksom, dels själva matchen. Men sen också när kameran sveper över de här fansen, publiken. Ja, de är målade vet du, i sin landsfärger. Och i ansiktet, de har peruker med färgerna, med sitt landsfärger. De har flaggor, vet ni, så här. Och vad händer när deras land gör mål? Ja, men det blir ju vilt. Alltså de ropar och skriker och hejar. Och det finns ju ett uttryck faktiskt hos oss svenskar och också lite kyrkospråk som är att fira gudstjänst. Att fira gudstjänst. För vi har någonting att fira, eller hur? Något som är mycket, mycket större än någon landskamp. Och det är att en son är oss given. Ett barn är oss fött. Och hans namn ska vara underbar i råd. Väldig Gud, evig fader och fridsförste. Och det står så här om Jesus också att han är en skatt. Vi kan läsa om det på flera ställen i Bibeln. Att han är en skatt. Att hedningarna har fått en skatt och det är Jesus Kristus. Det står att Jesus Kristus finns hos er. Hoppet om härligheten. Och tänk att Jesus är här idag. Och det är den stora skillnaden. Jesus är här. Den helige ande är här. Och vill röra vid dig. Och vad vill den helige ande göra? Jo, det som han är mästare på att göra. Han vill krossa bördor. Han vill lyfta av bördor. Krossa bojor. Och verkligen läka det som behövs läkas. Ja, innan vi går vidare ska jag ge lite information här om veckan vi är på väg in i här. Och det är vecka 49 vi är på väg in i. Nu på onsdag så är det en betakurs. Sen på torsdag, och den är klockan 17:30 då på onsdag. Sen på torsdag klockan 7 så är det bön och lovsång. På fredag den 9 klockan 17:30 då så är det familjefredag. Och den 11 då nästa söndag, precis som en vecka då, så är det familjegudstjänst klockan 11:00 här då. Sen har vi också något annat under veckan här som är väl värt att lyfta, och det är att det är öppen kyrka på tisdagar då mellan 12 och 13. Är du ledig så dra till kyrkan och ja, träffa människor. Man kan komma in här och be också om man vill. Så.
Det gick fort hit upp. Jag trodde det var en stund kvar. Ja, det är så härligt att sitta och lyssna också. Så är det. Herre, jag tackar dig för ditt eget ord. Som vill säga något till oss idag, in i våra liv. Tack Jesus för att vi får stilla oss en stund nu och beröras i våra hjärtan av ditt ord, av din kärlek, av din nåd, av din omsorg, av ditt tilltal som ibland kan kännas som en smekning och ibland så känns det som en tagg i köttet och det kan göra ont. Men det är för att du vill att vi ska få leva ett bra liv och få må bra och lägga undan saker i våra liv. I Jesu namn. Amen. Ni får be för mig. Jag har lite raspig röst ofta. Men det kanske blir lite mer djup i rösten då, jag vet inte. Men det viktiga som vi har på agendan idag, det är ju en predikan. Och jag har ett litet tema på den då. Guds rike, en hjärtefråga. Eller hur? Det handlar ju om vårat hjärta när det handlar om Guds rike. Och i Johannes 3 så kan vi läsa om en man som hette Nikodemus. Och han var väldigt nyfiken på Jesus. Och han hade funderat väldigt mycket på Jesus och vem han egentligen var. Och han hade hjärtefrågor, kan man förstå. Nikodemus talas det om på tre ställen i Nya Testamentet. Dels här då, där han kom till Jesus om natten och ställde sina frågor. Sen på ett annat ställe så handlade det om att det judiska rådet, fariseerna, ville döma Jesus. Och då klev han emellan och sa att ingen ska dömas utan att höras först. Och sen kan vi också läsa om Nikodemus när han efter att Jesus har dött korsdöden är med och tar hand om kroppen och har med sig myrra och balsam och tar hand om det. Och det är ju blir ju en bekännelse till Jesus på ett sätt. Men vi läser texten här då. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ursäkta. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sade: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Man vet inte var vi tar vägen när vi blir födda av anden, var anden för oss i våra liv. Nikodemus frågade: Hur kan det ske? Jesus svarade: Du är Israels lärare och vet inte det. Amen, amen, säger jag dig. Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och vårt vittnesbörd tar ni inte emot. Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det som hör himlen till? Ingen har stigit upp i himlen utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Det är ju lilla domsöndagen idag, om ni inte visste det. Så det handlar ju här om domen också. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset. Varför då? Jo, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. För det första kom Nikodemus till Jesus vid en märklig tidpunkt om natten, brukar vi ju säga i våran svenska kultur, där vi sover om nätterna och går upp på morgonen om vi lever ett så kallat normalt liv, eller hur? Och man har spekulerat i det här och liksom fastnat i den här detaljen. Varför kom Nikodemus om natten till Jesus? Men det är väl ganska oväsentligt egentligen. Utan det viktiga var ju att han kom till Jesus med sina frågor. Och det viktiga för oss är att vi kommer till Jesus med våra hjärtefrågor. Det här var en hjärtefråga för Nikodemus. Och man har sagt att han kom i smyg för att inte fel personer skulle märka att han kom. För att det fanns en aggression i den politiska ledningen, fariseerna, Sanhedrin som det hette, rådet. Att han var rädd för dem. Men en annan förståelse för varför han kom om natten var att judiska män ofta samlades på natten och diskuterade religiösa frågor och frågor om Gud. Det var en frågestund och en förväntan där på natten ibland de här männen att de skulle få liksom ljus över saker och ting som hade med Gud att göra. Och jag tror att det är mer det handlar om, att Nikodemus han kom till Jesus med stora, djupa hjärtefrågor. Och Jesus säger att du måste födas på nytt för att få se Guds rike. Och då frågar ju Nikodemus, hur ska jag kunna komma in i min moders liv igen och födas på nytt? Det är ju omöjligt. Och Jesus han tillrättavisar honom lite grann där. Du som är lärare för Israels folk, förstår inte du detta? Och varför säger Jesus så? Jo, han vill få Nikodemus och de andra som lyssnar naturligtvis att fokusera på kärnbudskapet om Guds rike. Och Nikodemus som var lärare kunde Gamla testamentet, Tora och allt det där. Han borde ju ha tänkt på den här versen i Hesekiel som egentligen är det som Jesus knyter an till i sin undervisning om att bli född på nytt genom den helige ande i våra hjärtan. I Hesekielbrevet ska vi se 36 och 26. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge ert hjärta av kött. Hesekiel 36 och 27. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och Nikodemus och du och jag, vi har ju upptäckt att vi kan inte följa lagen till punkt och pricka i oss själva. Och vi kan inte förstå de här djupa andliga hemligheterna och liksom ta till oss det på ett intellektuellt plan och liksom analysera det och rita upp det på en griffeltavla och förklara med siffror och symboler och komma fram till en slutpunkt. Så är det. Utan det här måste vi ta emot i tro på Jesus, på det han säger och på det han vill göra i våra liv. Och här växer ju en kontrast fram också mellan det jordiska och det himmelska som Jesus benar ut för honom då. Men som vi inte kan förstå riktigt till 100% och i djupet, utan vi behöver få en egen personlig upplevelse av att vi får öppna upp vårt hjärta i tro och få vara med om den här hjärttransplantationen där Gud ovanifrån in i våra liv gör ett under, griper tag i vårt hjärta och bryter in med sin ande. Inte bryter på ett negativt sätt, utan bryter in med sin ande in i vårt hjärta och gör en hjärttransplantation. Många av oss skulle vilja leva om sitt liv, eller hur? Och det var väl lite det han tänkte på Nikodemus. Tänk om jag kunde få födas en gång till och få börja om mitt liv. Och inte göra det och det och leva ett bättre liv. Och så där tänker vi. Men tänk att du och jag kan få uppleva att vi härifrån och nu får leva ett nytt liv tillsammans med Jesus genom den helige andes kraft i våra liv. Det kör ihop sig ibland, det är tungt och vi förstår inte allt. Det är mycket oro och ångest i livet och vi möter det. Så vi behöver ju den här inre kraften i våra liv för att orka med. Och för att kunna få leva ett överflödande liv i tron på Jesus. För det står ju i Hesekiel att han ska låta sin ande komma in i oss. Och göra så att vi vandrar efter hans stadgar och håller hans lagar och följer dem. Den helige ande hjälper dig och mig. Vi behöver bli beroende, brukar jag säga. Jag säger tvärtom på våra helpisamlingar. Nej, men jag säger det där för att koppla det här till. Har du varit riktigt beroende av någonting? Det behöver inte vara narkotika, det behöver inte vara sexmissbruk, det behöver inte vara spelmissbruk. Det kan vara så många olika saker som vi blir negativt beroende av. Men nu behöver vi bli positivt beroende av Jesus och den helige ande i våra liv. Annars funkar det inte. Vi kan inte bygga ett kristet liv på traditioner, på att vi går till de rätta samlingarna vid rätt tidpunkt. Det är bra det med, men det måste få liksom slå rot i våra liv och bli någonting på djupet som växer i tron på Jesus. Och det är ju det som han förklarar för Nikodemus, att du behöver bli född på nytt. Och hjärtat, det står ju för någonting i våra liv. Det handlar ju om själen, det handlar om det inre, det handlar om vår personlighet. Och tänk att det står att allt det där kan bytas ut och bli något nytt. Även att man har samma kläder, man har samma sociala situation, man har samma ekonomi, man har samma utgångspunkt när man blir född på nytt. Men det sker någonting i det inre. Och det visar sig ju på det sättet att både jag själv och andra människor märker och ser att här har det skett något nytt. Peter Kullander är inte den han var för 10 år sedan. Och inte du heller. Varför då? Jo, för att Gud har flyttat in med sitt rike och svarat på mina och dina hjärtefrågor. Har vi frågor fortsättningsvis? Ja, vi har frågor hela vägen. Får vi svar på alla frågor då? Nej, vi får inte svar på alla frågor. Utan ibland när vi läser Guds ord så förstår vi inte vad vi läser. Och varför gör vi inte det? Jo, därför att vi behöver undervisas mer i det vi läser. Vi behöver liksom få mer kött på benen. Och då får vi göra som Luther sa, att man får lyfta på hatten och gå förbi. Och så kommer man tillbaka till samma ställe. Och då har man fått med sig så mycket på vägen när man har läst. Om man läser Guds ord, det är jätteviktigt att vi läser Guds ord. För det är ju det som är våran vägvisare i livet. Och våra mat, våra näring och så. Och så får man ljus över saker och ting. Men allt får vi inte svar på här i livet. Sen talar Jesus om anden som en vind. Och det kan ju anden översättas till från hebreiskan. Och han fortsätter att tala om sin död på korset. Och det kopplar han till Israels folk i öknen. När de hade blivit ormbitna. Så höjde Mose upp en kopparorm på en träpinne. Och de som såg på den blev helade. Och det är det vi får göra idag. Vi får se på korset. Vi har ett litet kors här. Och det är inte för att vi skäms för korset. Men korsets budskap är ju det vi får se på. Det är ju där vi får uppleva på nytt födelsen genom det som skedde på korset. Där Jesus dog för dig och mig. Och där Nikodemus var åskådare. Men gick in i historien och blev ett vittnesbörd för dig och mig. Han tog hand om Jesu kropp. Han bekände sig till Jesus där. Och det är det du och jag behöver göra. Vi behöver bekänna oss till Jesus. Inte en gång, utan hela vägen bekänna oss till Jesus. När vi är friska, när vi är sjuka, när vi är glada, när vi är ledsna, så finns korsets budskap till hjälp för dig och mig. Och genom hans sår så är vi helade. Vi är helade till våran inre människa genom korset. De avslutande verserna i det här sammanhanget handlar om oss människor i förhållande till ljuset som Jesus representerar. Han är ju ljuset som kom in i världen, som föddes i ett stall, en liten bebis, människa och Gud som kom med ljuset. Men poängen med detta är ju att detta endast kan ske genom ett gudomligt ingripande från Gud själv genom sin ande som föder oss till en ny skapelse. Vi får del av gudomlig natur. Genom anden kan vi stå i förbindelse med det himmelska redan här på jorden. Vilket vi inte kan i vårt kött och vår mänskliga natur. För då säger Guds ord, när vi inte lever i ljuset, då lever vi i mörkret. Så vi behöver komma till ljuset för att det som är mörkt i ditt och mitt liv ska bli ljust. Och då kan vi ha olika saker med oss från mörkret in i ljuset, eller hur? Men det väsentliga är att vi kommer in i ljuset. För då blir det ju uppenbart hur det är i våra liv, eller hur? Och då blir det uppenbart hur Jesus är gentemot det vi har i våra liv. Och då får vi bekänna, då får vi göra upp, då får vi lyfta våra hjärtefrågor, då får vi lyfta våran hjärteångest, då får vi lyfta våran kamp och våran strid och lägga fram det inför Jesus. Och hans ljus får lysa över oss och ge oss sin frid och sin förlåtelse. Och sin härlighet. och sin kraft. Vi ska läsa ifrån Johannes evangeliet, det första kapitlet också. Jag hoppar lite tillbaka här. Jag var lite osäker i vilken ordning jag skulle ta det, men jag tar det så här. Och där står det ju om att ordet blev kött. Och det är ju någonting som handlar om efter den här berättelsen om Nikodemus. Det Johannes talar om här. Han var ju ögonvittne. Han hade levt många år efter Jesu död, Jesu uppståndelse, Jesu himmelsfärd. Han var ett ögonvittne som berättar för dig och mig vad som hände då. När Jesus kom och vem han var. Och att han är ifrån begynnelsen. In i evigheten. Han är alfa, han är omega. Han är början, han är slutet. Och han är den som ska upprätta Guds rike. För alltid, för evigt. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram, sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt den som tror på hans namn. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. I en annan översättning så står det att han tältade mitt ibland oss. Och det har ju sin symbolik ifrån templet i öknen. Det första templet som restes. Inte det som restes i Jerusalem, utan tältet som bodde mitt ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Johannes såg hans härlighet. Han vittnar om det. En härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa det. Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde, som själv är Gud och hos fadern har gjort honom känd. Ordet blev kött och bodde mitt ibland oss. Sanningen som denna vers främst lär oss är vår Herre Jesu Kristi inkarnation. Han blev människa. Johannes säger att ordet blev kött och bodde bland oss. Och Johannes, han ger en bakgrundsbeskrivning och väver in det i sin egen ögonvittnesberättelse. Det är ju en hymn, det är en prolog vi läser här. En fantastisk hymn som Johannes beskriver Guds son med. Från evigheten. När Guds ande svävade över vattnet. När Guds ord talare. Låt oss göra människor till vår avbild. Jesus var där. Jesus dog där. Jesus är här idag tillsammans med dig och mig. Tänk vad fantastiskt att du och jag lever just den här tiden. Att vi inte föddes innan Jesus dog eller där han dog, utan att vi lever här och nu i den här tiden. Där vi kan få läsa de här berättelserna och också få uppleva verkligheten av dem i våra liv. Att ordet får bo i oss genom Guds ande. I vers 1-2 så står det att han är universums skapare. I vers 3 så står det att han är källan till andligt liv. I vers 4 så står det att han är det sanna ljuset som upplyser varje människa. I vers 9 så står det att Jesus är Guds ord till världen som skapelseförmedlare. Han skapar en ny människa inom dig och mig. En ny skapelse. I den engelska översättningen när det står om att vi blir en ny skapelse, så står det som en tidningsrubrik. Ny skapelse. Ingen tvekan. När Gud gör någonting i ditt och mitt liv, när vi blir frälsta, då blir det en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Dopgraven. Något nytt har kommit. Inte allt nytt, utan något nytt har kommit. Tänk att han som är universums skapare, han som är källan till andligt liv, han som upplyser varje människa och som är skapelseförmedlare och skapar en ny människa i dig och mig. Och han som är full av nåd och sanning, förhärligad av Fadern, att han vill komma in och ta sin boning i dig och mig. Och slå upp sitt tempel. Ja, vi är ju Guds tempel. Att vi får bli Guds tempel. Och att Guds ande får bo i dig och mig. Så mycket brister, så mycket fel, så mycket trassel, så mycket jobbigt vi kan ha det som människor. Tänk att Gud vill bo där inne. Och bli svaret på dina och mina hjärtefrågor. Sen kommer vi in på lilla domsöndagen här. Ska vi ha en avslutning på. Och då går vi till, för han är ju också den kommande världsdomaren som med makt upprättar Guds rike. Och han upprättar Guds rike inom oss i nuet genom på nyttfödelse. Men Guds rikes fullbordan väntar vi ju på, eller hur? När Jesus vid tidens slut upprättar sitt rike och slutdom över ondskan sker. Men vi som tror på Jesus och bekänner våran synd tar ju emot domen redan här och nu. Inte över oss som människa, utan över synden, över det som har blivit fel i våra liv. I Uppenbarelseboken 19:11. Där står det om ryttaren på den vita hästen. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den heter trofast och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utan han själv. Och han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Och det namn han har fått är Guds ord. Guds ord. Hans mantel var doppad i Guds blod för dig och mig. Hans ögon var som eldslågor som bränner in i våra liv. Inte för att fördärva oss och förstöra oss, utan för att rena oss i vår ande, i vårt hjärta. I Uppenbarelseboken 19 och 13 stod det så. Han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds ord. Jesus är alfa och omega, från begynnelsen till den yttersta domen. Och Gud dömer rättvist. Men redan här och nu så har det med anden att göra igen. Vi kan tjata ihjäl oss på människor. Du måste bli frälst. Du måste göra det och du måste bli det och det och det och det. Vi kommer ingenstans. Det är bara den helige ande som kan överbevisa en människa om synd och dom. Vi ska predika ordet. Vi ska leva Jesus livet. Men det är anden som kan använda dig och mig. Och anden kan ju använda dig och mig i olika situationer. Har vi säkert varit med om allihop. Att vi har sagt någonting. Vi har varit på en plats. Och så lite längre fram har man fått höra genom någon människa att det har hänt något. Det var inte du och jag. Det var anden i oss som verkade i den stunden. Och det är väl underbart att veta det. Att även när jag är trött och slut och lite tjurig och gnällig och så. Så kan anden komma över mig. Och jag får liksom lyftas upp och känna. Åh, jag kan andas igen. Och till och med så kan Gud använda dig och mig. När vi är sjuka. När vi är ledsna. Hur det än är i vårat liv. Så kan anden verka i oss. Inte när vi håller på med massa dumheter. Det är inte det jag säger. Att vi lever ett liv som inte Gud vill att vi ska leva. Och håller på med saker som förstör för oss och andra människor. Men när vi är beroende på ett positivt sätt. Vi är beroende av Gud. Och när man är beroende av Gud. Då blir man också beroende av sina medsyskon. Eller hur? För de har ju också med Gud att göra. Det är ju inte bara jag som har med Gud att göra. Utan alla som tror på Jesus och är födda på nytt har ju med Gud att göra. Och då kan vi ha med Gud att göra tillsammans. Och på det sättet så bygger vi Guds rike tillsammans här på jorden. I Centrumkyrkan Falun 2022. Och så fortsätter vi med det om Herren vill och vi får leva 2023. Amen.
Ja, innan vi ska få höra lite mer sång här så vill jag bara liksom stanna vid det här ordet lite vi har sjungit. Det går igenom livets strid. Och jag vill liksom bara säga till dig som har kommit hit idag som upplever mörker, upplever att det är jobbigt, du kämpar, du strider. Det är en del av det kristna livet. Och det kanske inte var någon liksom glädje att höra. Men nu kommer det som är glädjerikt. Och det är att det är en som är starkare. Och som har kraft att skingra det här mörkret i ditt liv. Och det får vi stanna upp för. Och det är ju så här. Det kristna livet är en kamp. Det är en strid. Precis som vi hörde här. Det susar genom livets strid. Men den helige ande är starkare. Han som bor i oss, står det, är starkare än han som är i världen. Och ibland så behöver vi bara påminna oss om det här. Att han som bor i oss, han är så nära. Han är starkare än allt det här mörka som vill trycka ner oss. Jag vill dela med mig av ett bibelvers i det här. Det står så här. Om de heliga. Och det här är också en inblick i uppenbarelseboken. Du nämnde uppenbarelseboken, Peter. Och det står så här om de heliga. Vi och alla andra som har tagit emot Jesus. När vi blickar in i det eviga. Och blickar in det som är i himlen. Då står det så här om oss. De har besegrat honom. Alltså Satan. Det onda. genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Vad kommer först? Vad kommer alltid att komma först? Jo, det är lammets blod. Utan det som Jesus har gjort har vi ingen chans. Men sen så får du också, och jag också, bekänna saker och ting. Och det här har en jättestor betydelse. Att bekänna inför himlen, att bekänna inför människor. Ni vet att frälsningen har med en bekännelse att göra. Den som i sitt hjärta tror och med sin mun bekänner. Så det här med bekännelse, vad får jag bekänna? Vad får jag lyfta upp inför mig själv och inför de här osynliga makterna som vill förstöra? Jo, namnet Jesus som är satt högt över alla andra namn, såväl i den här tiden som i den kommande. Över alla andra namn som finns att nämnas. Där ligger kraften för dig och mig, och det är dit vi får gå. Precis som Peter nämnde här, vi får ta vår strid och kamp och lyfta upp den och fram den inför Jesus. Och så kommer han med sitt ljus. Så är det. Då är det så här, vi ska be tillsammans. Är det någon nu som vågar bara ställa sig upp och säga, det här vill jag att vi ber för? Så tar vi en gemensam bön också, tänker jag, i församlingen om det här. Någon som har något speciellt? Som är sjuk och ligger för döden. Så. Ja. Tack Herre Jesus för att vi får komma inför ditt ansikte just nu, Herre. Tack Herre för att du är här, Herre. Och tack för att vi får lägga undan alla masker, allt som vill liksom hämma oss på något sätt, Herre. Och att du vill uppmuntra oss, Helige Ande, att var och en ha någonting att komma med, Herre Jesus. Och vi tackar, Herre, att vi får in, du ser till det, vi får in medel från olika saker till att gå in i missionsprojekt och så, Herre. Och vi bara tackar dig för det, Herre, Herre. Bara kom nära henne just nu, Herre. Bara omslut henne med din helige ande, Herre. Lyft henne, Herre. Tack för att du vill vara så nära, Herre. Tack för att du vill komma med din ande som är tröstens ande. Tack för att du vill komma med hjälparen. Tack hjälpare för att du kommer, Herre. Och vi bara övertyga, Herre, om eviga ting, Herre. Och uppmuntra, Herre. Uppmuntra precis just nu, Herre. I Jesu namn, Herre. I Jesu namn. Och vi ber också, Herre, om att församlingen nu, Herre, att vi som består och är församling, Herre, att vi får gå ut den här kommande veckan som är, Herre Jesus, och vara ljus för dig och vara salt, Herre. För det behagar dig när vi går in i det du har kallat oss till, att vara ljus och salt i denna världen. Amen.